naturligtvis inte klacka runt. Kim Cattrells sexbejakande Samantha är sedan länge utskriven men kompenserad med mäklaren Sima. Ett av försöken att bryta den sedan länge kritiserade vita heteronormativa rollbesättningen där numera lesbiska Miranda också kämpar på med sin otränade gayradar. Så vad finns då kvar av den smarta humoristiska dialogen, den egna tonen och inte minst vänskapen som redan sent 90-tal klarade Bechdel-testet? Ja, så här oräkneliga bröllop, skilsmässor, begravningar och inte minst varumärkesplaceringar senare. En ganska småmysig, välgjord, igenkännbar och oförarglig förströelse. Som ett helt okej potatismos. Eller som man säger på Manhattan, comfort food. Mer än en spritzig cocktail. Och det var väl ändå inte riktigt meningen.
Yeah, I got a postcard today.
Well, what did he write?
Nothing.
Aww. Blank postcards gets an awe.
Tyckte jag, Ylva Nilsson, som ger en tvåa till den tredje säsongen av And Just Like That på Max för Kulturnytt.
Det avslutar Kulturnytt.
Här är Ekot. Personal på ett kommunalt serviceboende i Göteborg som bland annat lämnade boende i sin egen avföring får fortsätta att arbeta med vård och omsorg. Detta trots kraftig kritik från både anställda och chefer, rapporterar P1-programmet Kaliber. Jelena, som egentligen heter någonting annat och vars röst här är utbytt, arbetade som stödpedagog och hon var en av dem som såg hur illa det var.
Ärligt talat så tycker jag att det är för jävligt att de blev omplacerade. Att de ska få jobba med människor igen efter det här.
De anställda glömde ge dem boende mediciner, kunde strunta i att gå på larm och hoppade över rehabträning. I drygt 3 år blev personer med hjärnskador vanvårdade på ett serviceboende i Göteborg innan förvaltningen till slut splittrade hela personalgruppen. Men 15 anställda har omplacerats och alla som misskött sig får fortsätta arbeta med omsorg. Avdelningschefen på förvaltningen för funktionsstöd, Solveig Eldenholm, säger att de inte vet just vem som har misskött sig.
Vi kunde ju inte komma fram till vem var det som hade gjort och vem var det som hade misskött sig i den här arbetsgruppen. Mm. Det var ju skälet till varför vi gick fram till att då får vi splittra hela gruppen istället.
Solveig Eldenholm säger samtidigt att de kommer hålla koll på gruppen i framtiden så att de inte missköter sig på sina nya jobb. 2 anställda där förvaltningen inte kunde erbjuda liknande arbeten slutade och fick en årslön i kompensation, vilket till och med har ifrågasatts av chefer inom förvaltningen.
Och reporter där var Ola Sandstig. På Sicilien har det skett ett utbrott i vulkanen Etna. Ett enormt rökmoln syns flera kilometer upp i luften över vulkanen, rapporterar italienska medier. Och Catanias flygplats har höjt sin beredskap med anledning av vulkanutbrottet på Sicilien, skriver Corriere della Sera. Flera matleveransföretag får miljardböter av EU-kommissionen. Tyska Delivery Hero, som bland annat äger Foodora, och spanska Glovo får sammanlagt böta 329 miljoner euro, motsvarande 3,5 miljarder svenska kronor på grund av kartellbildning. Bolagen ska bland annat ha delat affärshemligheter som priser och kostnader och delat upp marknader geografiskt mellan sig. Polisen utreder brott kopplat till rapparen Yassins planerade spelning på Brännbollsyran i Umeå. En spelning som ställdes in efter uppgifter i Aftonbladet om att polisen avslöjat en mordplan mot Yassin och gripit 2 personer. Det finns en brottsutredning kopplad till medieuppgifterna, bekräftar nu polisens presstalesperson för SVT. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio. Och nästa ekosändning hör vi klockan 3. Sen 3:04 börjar veckans första talkshow med Jonas Bonnier och Catherine Zimmermann. Nu är klockan 2:03 måndag eftermiddag. Positiva förväntningar på en behandling ökar sannolikheten för att den ska lyckas. Men hur gör man för att ge patienten hopp? Karin Jensen, som forskar om placebo i förhållande till smärta, berättar om det senaste inom forskningen. Programmet heter Hjärnan på Louise Epstein. Strax, här är P1.
Det känns ju konstigt att man känner saker i en kroppsdel som inte finns. Så bara det är ju väldigt konstigt för många. Och nu ska vi också lära dig att ta kontroll över den här fantomen som du känner. Lura hjärnan helt enkelt.
Och att lura hjärnan är faktiskt lättare än vi kanske vill tro. Vi pratar fantomsmärtor, högteknologi och urgamla hjärnor. Hör Kropp och själ, tisdagar klockan 11 i P1 eller podden när du vill.
I hjärnan på Louise Epstein.
Ibland när jag har svårt att sova så tar jag en tablett paracetamol. Jag vet att det inte är ett sömnmedel, men jag förväntar mig ändå att pillret ska fungera. Och efter en liten stund så brukar jag somna. Placeboeffekt, säger mina kompisar och skrattar lite. Hur fungerar placeboeffekten egentligen? Och vad krävs det för att den ska börja användas i vården, till exempel för att lindra smärta?
Gäst är Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap.
Karin, när blev placebo din grej?
Ganska många år sedan. Jag började liksom att göra experiment på människor inom smärtområdet. Så jag har ju alltid liksom undersökt människor i laboratorium. Och ganska snabbt när man gör smärttester på både friska, frivilliga och på patienter som är frivilliga i forskningen, så märker man liksom att hur man säger någonting och hur man presenterar det som ska göras, så kan smärtan upplevas väldigt olika. Fast jag gör exakt samma sak. Och det där liksom, i hur mina ord formade upplevelsen hos patienterna, blev jag rätt fascinerad av. Det är ett problem, alltså, det vill man ju inte ha. Som experimentalist vill man att allting ska vara standard och det inte ska finnas några sådana felmarginaler alls. Men det där problemet då, eller bruset som vi kallar det i experimenten, det blev nästan liksom mest intressant för mig.
Men blev du stelare då mot patienterna och tänkte att nu ska vara så exakt samma sak, låta på exakt samma sätt?
Ja, poängen var att jag var tvungen att börja liksom ha manual. Både för mig, mitt kroppsspråk, de orden jag använder, också så ordningen på, ger man en lös stimulering först och sen en hård. Allt det där spelar jättestor roll när man ska mäta smärta. För folks förväntningar liksom spelar in så mycket och formar hur ont någonting gör. Så bara ordningen på styrkan i stimuleringarna kan göra jättemycket.
Placebo är ju latin och betyder jag kommer behaga. Vilket betyg ger du den här beskrivningen om man ska förstå hur placebo fungerar?
Jag tycker att det är ganska bra, för den säger någonting om den historiska kontexten. För historiskt sett har placebo varit till för att behaga en patient när ingen annan behandling kan ges. Men patienten är ju uppenbart behov av någon form av hjälp. Och då har man då, innan den moderna läkekonsten, så har man tagit sig friheter då att till exempel använda brödpiller eller någonting annat, helt inaktivt, för att hjälpa patienten i en svår stund. För att man upptäckte där, på 1700-talet så i alla fall vet vi enligt säkra källor att man hade upptäckt att patienterna mådde bättre av att få någonting, även om det bara var brödpiller, jämfört med att doktorn skulle säga: nej, tyvärr, det här har vi ingenting emot, nu får du gå hem.
Men alltså, då tycker du att det är ganska bra i ett äldre sammanhang. Men hur ser din definition av placebo ut?
Ja, min definition är lite annorlunda då. Det handlar inte om att behaga. Utan min definition är att det ska vara en icke-verksam behandling. Alltså det ska inte ha något fysiologiskt aktivt i sig. Och den kan ge ändå en positiv effekt på hälsan genom faktorer som till exempel förväntningar eller en god vårdgivarrelation eller liknande.
När fungerar placebo bäst?
Placebo funkar som allra bäst om ett symptom som vi vill påverka står under styrning av hjärnan. Det är mitt korta svar.
Punkt.
Punkt. Och det är det viktigaste egentligen i det här sammanhanget, att alla symptom kan inte påverkas av placebo.
Men kan placebo även fungera på till exempel dålig sömn? Sånt som inte är direkt styrt medvetet?
Ja, det kan det. Jag gillar, det finns studier som har lekt lite med det där. Och nu får man ju inte luras inom vanlig sjukvård, vill jag poängtera. Där är det väldigt strikt vad man får säga och inte säga. Men inom särskilda, speciella sammanhang, inom forskningen, då kan man få luras lite grann. Och då finns det studier där man har sagt till personer så här: nu har vi satt på dig den här EEG-mössen och vi kan mäta hur dina sömnvanor har sett ut den senaste tiden. Och antingen då så säger man till den här personen att nu kan vi avläsa att du har haft en mycket god djupsömn under de senaste dagarna. Eller så säger man, vi kan avläsa att du har sovit förvisso, men du har inte fått någon återhämtning alls för att du har haft en dålig sömnmönster. Och sen efter, beroende på vilken information man har gett till personerna, så har man sen satt dem då i ett test, ett slags stort prov, och sett att man presterar lite annorlunda beroende på vad man tror om sin egen prestationsförmåga och sömnvanor. Så sömnen är liksom till viss del en subjektiv historia också.
Mm. Men för att det ska bli tydligt, hur skulle du då definiera placeboeffekten? Vad är det?
Placeboeffekten är den förbättring som man kan se i en persons hälsa när den personen har fått en innehållslös behandling. Och effekten, tror vi, att den grundar sig på att man förväntar sig en verksam behandling.
Men vilken är den vanligaste missuppfattningen om placeboeffekten?
Ja, det är många. Det finns många tyckare som har sin egen syn på det här. Men jag tror den vanligaste är nog att det bara är en subjektiv föreställning, en slags mental föreställning som inte har någon kontakt med kroppen i övrigt. Och det är en missuppfattning. För jag menar, våra tankar och känslor och hjärnans processer är ju i allra högsta grad biologiska processer de med förmåga att reglera kroppens övriga funktioner. Så det är en. Och den andra, den kanske viktigaste, det är det här att placebo skulle vara ett unikum. Någonting som är helt frikopplat från vad som händer när man tar ett så kallat aktivt preparat eller en aktiv behandling. Placeboeffekten är, och det här nu får man hålla i sig lite då, den är liksom inbakad i all form av läkemedelseffekt.
All sorts behandling så finns den med?
Den finns med, därför att det finns ingen behandling som vi ger som kan ges totalt i ett vakuum utan att den som tar, alltså patienten som tar behandlingen, den kommer med tidigare erfarenheter, förväntningar, och det kommer att samspela med det här aktiva preparatet.
Så vad är det man behöver veta om placeboeffekten för att kunna förstå den på ett vetenskapligt korrekt sätt?
Man behöver veta dess begränsningar. Alltså vilka typer av symptom är det som placeboeffekten kan påverka? Det är ju en begränsning. Och den andra är att det finns liksom ingen uppdelning mellan det som är psykologiskt och det som är rent kroppsligt, utan de förväntningar och inlärningsprocesser som placeboeffekten bygger på, de är i sig biologiska processer i hjärnan som sen i sin tur påverkar övriga kroppens biologi.
Mm, så allting hänger ihop?
Allt hänger ihop.
Ja, Karin, i din forskning så har ju du främst riktat in dig på placebo i förhållande till smärta. Varför är placebo intressant när det handlar just om att lindra smärta?
Jag tänker framför allt att det handlar om att vi vet att det finns en påverkan där. För att smärta är ett sånt symptom som regleras i nervsystemet. Och där finns det liksom en väldigt tydlig koppling då mellan förväntansprocesser i hjärnan och hur smärta kan regleras. Det fanns en tid när man trodde att smärta var liksom en helt bara en biologisk process och att vi var som passiva mottagare av de smärtsignaler som nådde oss. Och det var innan 50-talet kan man säga, så tänkte man sig att en stor skada är lika med stor smärta. Men nu inom modern vetenskap så vet vi att smärta är liksom en slags komplex upplevelse som är biopsykosocial. Så den innehåller liksom fler faktorer som formar den. Så att den här smärtsignalen som når hjärnan, den kan liksom formas om. Så smärta är liksom inte en slags enkelriktad process, utan den är dubbelriktad.
Men gäller det här all sorts smärta? För man kan ju ha migrän, jätteont i huvudet, men man kan också ha gjort en livmoderoperation, en stor bukoperation, man har rejält ont. Är det verkligen samma sorts smärta?
Så smärta har ju många likheter, för att det är ett eget kroppsligt system. Det finns egna receptorer och egna banor för hur smärta regleras i kroppen. Så någon slags likhet finns det ju i grund och botten för all smärtsignalering. Men sen kan det ju ta sig väldigt olika uttryck då, beroende på vilken del av kroppen som det gör ont, och fall det är kroniskt eller akut och så vidare.
Men vad tycker du är det viktigaste att veta om smärta för att förstå varför placebo kan fungera?
Jag tycker det är att smärta är inte en enkelriktad process där smärtsignalen når hjärnan och där uppfattar vi hur ont det gör. Utan smärta är en dubbelriktad process där vi å ena sidan nås av smärtsignaler som kommer från kroppens alla hörn. Så kommer de upp till hjärnan och där formas den signalen om. Det finns en ganska stor möjlighet till påverkan där. Beroende på vilken tidigare inlärning vi har och förväntningar, emotionell status och annat. Och sen kan smärtan regleras antingen uppåt så att vi får mer ont, eller neråt så att vi får mindre ont. Så det är liksom summan av de där två riktningarna som jag avgör hur ont vi tycker att vi gör. Så visst, det är många sätt som smärtupplevelsen kan formas om på. Men en av de mest, vad ska man säga, kända är väl det här att vi kan frisätta morfinliknande ämnen och att sen bromsa de inkommande smärtimpulserna på det sättet.
Men gör du det med dig själv också om du slår din tå?
Alltså, jag kan inte hjälpa mig själv på det sättet. Det där är ju viktigt att du poängterar, för det kan ju låta som att, alltså lite sådär förnumstigt, att ja, men det är bara att tala om för sig själv att nu ska det göra lite mindre ont, och så blir det så. Så enkelt är det ju inte alltså, utan det här är komplext. Och en väldigt stor del av den här regleringen som jag pratar om, den sker på ett plan som vi inte är medvetna om och som vi inte kan nå viljestyrt eller medvetet.
Karin, nu har jag tänkt att vi ska prata om några påhittade exempel som har lite med placeboeffekten att göra. Känns det okej?
Mm.
Låt säga att jag har lite tid över, så jag har fått lov att ingå i en stor studie här. Läkemedelsstudie av ett nytt preparat mot ledvärk. Jag har fått reda på att jag ska ta medicinen under en vecka, men jag kommer inte få reda på om jag får ett preparat med en verksam substans eller ett sockerpiller. Och alltid så är det så att jag måste gå till sjukhuset, pillret lämnas ut. Det är en fin lokal, allting är städat, det ser väldigt seriöst ut. Och då är det också så att jag blir undersökt varje gång, jag får lägga mig på britsen, de tar naturligtvis mitt blodtryck och frågar hur jag mår. Första veckan så möts jag av en vänlig läkare som lyssnar på mig utan att tappa koncentrationen, fast jag pratar länge om min smärta, jag har ledvärk. Jag tycker vi får jättebra kontakt. Alltså, fin kontakt. Och efter en veckas behandling så har jag betydligt mindre ont i lederna, fast jag har fått ett sockerpiller. Ingen har sagt det till mig, men jag har fått ett sockerpiller. Alltså, på vilket sätt kan ett positivt möte mellan vårdgivare och patient påverka hur stark placeboeffekten blir?
Generellt sett så kan man säga att en positiv vårdgivarkontakt skapar sannolikt starkare förväntningar på vad den här behandlingen kan ge. Och vad behandlingen kan leda till för positiva effekter. Så att lite enkelt så kan man säga att dina förväntningar har antagligen formats åt det positiva hållet av den här goda kontakten med din vårdgivare. Och vi vet att förväntningar är en väldigt viktig faktor för att få placeboeffekt.
Men nu, om den här läkaren istället hade varit väldigt stressad, ointresserad av min ganska långa berättelse om att jag har ont i mina leder, särskilt på morgonen, vad kan det leda till?
Ja, om man upplever en negativ kontakt med vårdgivaren, då kommer sannolikt inte dina förväntningar på vad hen kan göra för dig att vara så höga. Och det kan ju vara skadligt på det sättet att förväntanseffekten minskar. Så att den kan inte du åtnjuta i samma grad som om du hade haft en vårdgivare som gav dig positiva förväntningar. Då. Så att man går miste om förväntanskomponenten av det hela. i det läget.
Mm. Men sen andra veckan då möts jag av en annan läkare som är extremt positiv, nästan hurtig. Han säger då så här att ja, om du nu har tur, om du nu får det här nya preparatet, alltså du anar inte hur bra det är, alltså det är helt otroligt. Du kommer bli ung på nytt, du kommer känna dig som du är 20. Och så får jag med mig pillret hem, jag äter det duktigt varje dag som jag ska göra morgon och kväll. Mina förväntningar är jättehöga. Men smärtan blir inte mindre efter en veckas behandling. Jag har fått sockerpiller fast jag vet inte. Alltså varför blir det så här?
Ja, det där skulle jag kalla för en förväntansparadox. Att sälja in någonting för mycket, det skapar snarare en motsatt effekt, för att förtroendet för den här personen kommer sannolikt att raseras när du efter ett litet tag inser att det du känner ligger väldigt långt ifrån det du förväntar dig. Så att placeboeffekten kan liksom utnyttjas om det finns en slags rimlig marginal mellan vad vi förväntar oss och det vi känner i kroppen. Då finns det en slags chans att vi kan förändra vår perception åt det positiva hållet. Men med det sagt så kan vi inte förändra det så radikalt så att vi helt och hållet slutar att ta hänsyn till kroppens signaler och förändra oss helt. Vi är inte helt antingen eller, utan vi behöver ha en slags rimlig balans mellan de här två. Och det jag tror att den här doktorn gör är att skapa en slags orimlig förväntan som inte går att justera.
Den tredje veckan när jag kommer till kliniken för att få mina piller mot ledvärk så händer det något oväntat. Den här gången så möts jag av en äldre läkare som säger: titta här, du får en burk av mig, det står placebo på. Det kommer vara sockerpiller, varsågod och testa. Det kan vara att det kommer funka jättebra. Vi ska ta reda på om du faktiskt får mindre ont. Jag tar pillerna som varit under en vecka och jag tycker de hjälper bra mot ledvärken, men inte lika bra som under den första veckan. Vad beror det på att placebo kan fungera även när patienten vet att hon får sockerpiller?
Det där är ju verkligen en av de svåraste frågorna. Vi har ju inte känt till det här jättelänge, att placeboeffekten kan funka även om man vet att någonting är placebo. Det har pratats om det i ungefär 10 år nu, skulle jag säga. Man upptäckte det egentligen av en slump, att i de studier där man hade en sån del i studien, att man faktiskt gav sanningsenlig information om att det är placebo och gav placebo, det var ändå bättre än att inte ge någon behandling alls. Så att någonting verkar ju tillföra det här, att man ändå tar ett piller duktigt morgon och kväll. Och det man tror, eller det man spekulerar kring nu, eller det som, att det finns lite preliminära studier, är att just att bli påmind om att man är i en process mot förändring, kanske mot någonting bättre morgon och kväll, kan ha en positiv inverkan. Men sen så tänker man också på det här med betingning, att vi är varelser som har vanor. Och tar man ett piller så kanske man under livet har förknippat det med en viss lindring. Så att den typen av omedveten inlärning kan ju spela in här också. Lite som Pavlovs hundar, att förväntar vi oss lindring när man tar ett vitt piller så kanske vi kan få en viss omedveten inlärningseffekt av det. Så de två är väl de mest troliga processerna just nu som kan bidra till det där.
Idag så får ju placebo bara användas inom forskning. Vilket är det främsta skälet till det?
Det finns många goda skäl till det, men det främsta skälet är transparens. Patienten har alltid rätt till att veta vad den får och vilka bieffekter och risker som är förknippade med det som hen får. Det fanns en tid när de här etiska riktlinjerna inte fanns, och det resulterade i skandaler och väldigt, väldigt, ska man säga, tråkiga resultat. Alltså mörkt kapitel i medicinens historia, kan man säga, framförallt under andra världskriget. Så därigenom är vi extremt noga med inom medicinsk forskning att alla personer måste veta exakt vad det är de får. De måste göra det självständigt och de måste göra det frivilligt och känna till alla risker. Och därmed så blir det svårt att ge placebo, för att då undanhåller man ju information.
Men tror du att placebo någon gång i framtiden skulle kunna användas för att lindra smärta?
Ja, och där är vi återigen i det här med definitionen att jag tänker ju att placeboeffekten är en inbakad del av all typ av behandling, även aktiv behandling. Alltså behandlingar som vi har forskat på som har ett aktivt innehåll. Och att vi snarare ska lära oss hur man drar nytta av den placebo-komponent som finns inbyggd i all evidensbaserad sjukvård.
Mm. Så att du tänker dig att man kanske kör gamla vanliga mediciner men man ger dem på ett nytt sätt?
Ja, man försöker åtminstone att inte inducera det som vi kallar för motsatsen, alltså nocebo. För ett sätt att höja effekten av en behandling kan ju vara att man också minskar på de negativa förväntningarna.
Men hur skulle det kunna gå till, ett konkret exempel?
Ja, det mest simpla exemplet är att jag ger dig en medicin. Och då kan jag säga på två olika sätt. Antingen så säger jag så här, Louise, 40% av alla som tar den här medicinen kommer att få allvarliga biverkningar, bara så du vet. Eller så säger jag så här, Louise, 60% av alla de som tar den här behandlingen får inga allvarliga biverkningar, bara så du vet. Och beroende på hur jag väljer att lyfta fram en och samma information så kan det leda till lite olika biverkansprofil hos dig och därmed olika behandlingsresultat.
Mm.
Man prövar ju nu det här med öppen placebo som du var lite inne på, att man ger placebo och så säger man att det är placebo, för då har man ju inte brutit mot några etiska riktlinjer. Men jag tycker samtidigt att den är en etisk gråzon, för inom vetenskapen så är vi ganska snabba att kritisera icke-verksamma behandlingar som sker utanför den reguljära sjukvården.
Ja, vi har allt möjligt. Alla möjliga saker som inte är så vetenskapligt belagda.
Som vi skulle likställa med placebo i princip. Och där är vi rätt noga med att man inte ska sälja på patienter det i onödan. Men därmed så blir det ju lite samma sak om man börjar och gör det här inom den reguljära sjukvården också, tycker jag. Så jag är inte helt bestämd på hur jag ska tycka om det där.
Nej, men det är väl bra. Man kan få tycka lite olika. Men då tänker jag mig, alltså, vad tror du, vad är det man behöver ha svar på för att man ska kunna använda det som du har studerat när det handlar om placebo-placebo-effekten inom den reguljära vården?
Men det första handlar om information. Vi måste vara noga med hur vi utformar och ger information. Man vill ju försöka genom information att gynna placebo-komponenten av den behandling som vi ger. Det andra handlar om mötet mellan patient och vårdgivare. Vi vet att det är en av de mest, vad ska man säga, potenta situationerna för att forma någons förväntningar. Och sen har vi den där tredje som jag pratade om, de är öppen placebo. Vi kanske kan hitta ett sätt som det blir användbart på. Men jag ser att den är en ganska snårig väg att gå, som jag ser just nu i alla fall.
Men om man tänker sig, jag är en vanlig läkare på vårdcentralen här, lyssnar på det här programmet, undrar hur kan jag omsätta det ni har pratat om i praktiken?
Jag har gjort en del intervjuer och studier av vårdgivare, hur de själva ser på sig själva som liksom placebo-makare. Och jag skulle säga att de allra flesta goda vårdgivare, de är experter på det här. Det är det här som är läkekonst. Det är inte vetenskapen och innehållet i de behandlingarna som man ger som är hela poängen, utan det handlar om hur man ger det. Och en bra vårdgivare är proffs på det. De har så mycket knep och så mycket bra sätt. Så att det är bara att gratulera. Jag tror att de redan har fattat det här väldigt många.
Men kan du ge något exempel på det när en vårdgivare verkligen har fattat?
Men ett av mina favoritexempel är en kirurg. För jag har också intresserat mig för placeboeffekter inom kirurgi. Och där är det ju alltså många kirurger som är väldigt medvetna om att det finns en placebo-komponent av de ingrepp som de gör. Och då var det en kirurg som sa det att innan patienten sövs så pratar han med väldigt lugn och stabil stämma på den dialekt som man har i den delen av landet där han jobbar. Men sen så fort patienten är sövd och inte uppfattar någonting i rummet längre, då är det chop chop och då kan man vara lite snabb och prata lite som man vill och stressa på. För då blir inte patienten negativt påverkad. Och sådana små saker bara för att liksom gynna förtroendet och göra patienten lugn i situationen tror jag kan göra jättemycket.
Så roligt att prata med dig, Karin. Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack själv.
själv.
Gäst var Karin Jensen, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm. Producent var Kicki Möller. Skriv gärna till oss på hjarnan@sverigesradio.se.
Och det här var en återutsändning från igår. När Estlands öde avgörs i skuggan av kalla kriget rekryteras Evald Hallisk av svensk underrättelsetjänst för att spionera på Sovjetunionen. Han är en helt vanlig ung man som plötsligt befinner sig i händelsernas centrum. Vi hör strax mer i Bildningsbyrån från UR.
Jag har haft förmånen att få skriva en historia som tidigare inte har skrivits.
Följ med Vetenskapsradion Historia ut i trädgården, vars historia präglar oss ännu idag.
Nej, nu ligger jag ute i fält, men när jag kom tillbaka så vill jag åka till Svartsjö och impa fruktträd, och då vill jag att du ska vara med. Och han sprang i sin labyrint som man hade, så här trädgårdslabyrint, så drack man öl efter, ansågs vara liksom nyttigt.
Lyssna tisdag klockan 2.
Det här är Bildningsbyrån från UR. I en liten gummibåt på Östersjön sitter en ung man på väg till Baltikum. Det är mörkt och kallt och fukten tränger genom kläderna. Han heter Evald och är 19 år och han ror sakta och försiktigt.
För att så diskret och tyst som möjligt i skydd av nattens mörker landstiga på kusten.
Det är april 1950 och Evald och hans kamrater har med sig utrustning för ett viktigt uppdrag.
Evald Hallisk var en vanlig estnisk ung man som hamnade mitt i världshistorien, får man väl säga.
Enligt sjökortet är det knappt en timmes rodd innan de når land. Ingen säger ett ord, för om den sovjetiska gränsbevakningen upptäcker dem är allt förstört. I deras ryggsäckar finns konserver, bröd, myggmedel och tvål.
Men det finns också en del andra speciella saker, till exempel ett speciellt pulver som man kunde strö ut efter sig om man skulle bli förföljd av hundar. Här finns också vätska för osynlig skrift, här finns radiosändare, här finns kartor och här finns självmordspiller. Ungefär så kan man tänka sig att den här historien börjar.
Idag handlar Bildningsbyrån om Evald Hallisk, en ung estnisk spion, utskickad av svensk underrättelsetjänst för att spionera på Sovjetunionen under kalla kriget.
Evald var ju liksom en liten bricka i det stora, stora världsspelet, kan man säga.
Men för att förstå hur allting hänger ihop måste vi backa bandet. Evald föds 1926 och växer upp på en liten bondgård i södra Estland. Hans pappa Jan hade 9 år tidigare haft ett fint jobb i Sankt Petersburg i Ryssland som föreståndare för en av tsarens systers herrgårdar. Men så kom den ryska revolutionen 1917 och pappa Jan och mamma Emma flyr tillbaka till hemlandet Estland och tar över släktgården i Tartu.
Man kan säga att familjen fick större ekonomiska svårigheter än de hade haft i Sankt Petersburg.
Peter Kadhammar är journalist och författare och har skrivit om Evald Hallisk i böckerna De sammansvuna och den europeiska kommunismens uppgång och fall.
Men de levde ändå i ett fritt land. Men det var bara fritt i ungefär 20 år innan världshistorien på nytt drabbade dem.
På gården i Tartu i Estland har familjen kor, får och höns. Evald får redan som liten pojke gå på åkern och hacka i jorden för att odla potatis och kål.
Men hur som helst, pappan har en dröm och det är att Evald ska få det bättre än han själv.
Olle Larsson är författare och historiker.
och att Evald ska bli ingenjör.
Evald sätts i skolan som ligger en bra bit bort från gården.
Det är 5 kilometer ungefär, enkel resa.
Varje dag går Evald på den leriga vägen. Han har matsäck med sig, kanske en brödbit och en bit kall potatis. Det är 4 lärare som undervisar 146 barn. Det är arbetarbarn, bondebarn och rika barn.
Och han beskriver ju det här sen när han blir intervjuad på äldre dag, att han minns ju det här som en oerhört lycklig tid.
Och hans pappas dröm om att Evald ska bli ingenjör lever.
Och så kanske det kunde ha blivit om inte om hade varit.
För sommaren 1940, mitt under det pågående andra världskriget, sker en dramatisk förändring för Evald och den estniska befolkningen. Estland ockuperas av Sovjetunionen, något som kommer påverka Estland i decennier. När 14-årige Evald vallar får ser han sovjetiska stridsvagnar och soldater röra sig längs vägarna mot hemstaden Tartu.
Och det här påverkar ju hela livet för Evald.
När Evald kommer hem gråter hans pappa. Händelsen väcker onda minnen och pappan fruktar att ryssarna ska ta ifrån dem allt de äger och har.
Hans lärare försvinner, ersätts med andra lärare. Deras jord konfiskeras. Helt plötsligt finns det ett porträtt på Stalin och Lenin i klassrummet. Och året efter förändras det här igen därför att då invaderar tyskarna Estland. Och återigen då förändras också klassrummet. Nu är det Hitlerbilder istället. En ny typ av lärare som är nazister och lojala med den tyska ockupationsmakten. Och i det här läget så flyr Evalds familj till skogs.
På nätterna smyger familjen tillbaka till gården och matar djuren och mjölkar och hämtar ägg. Och så går Evald med i motståndet.
Så han går med i det estniska, högst nationalistiska hemvärnet som då kämpar på Tysklands sida.
För många i Estland handlar det om att bekämpa Sovjetunionen, det stora hotet som slukat deras hemland.
Och Evald är ju ändå, får man säga, han är mer negativt inställd till Sovjetunionen än till Tyskland. Och härifrån så snurrar det egentligen bara på. Året efter så rekryteras han till en estnisk SS-legion.
Evald tänker att nu ska han få komma ut och se sig om lite. Men nazistiska SS-utbildningen är stentuff och ger inte tid till något annat. Det är uppstigning 6. Uniformen ska vara ren och snygg, annars blir soldaterna bestraffade. Eva lär sig vapenteknik. Han krälar i gyttja, vadar genom iskalla vattendrag och gräver skyttegravar. Sen skickas han till fronten. Striderna är våldsamma. Förlusterna för tyskarna är stora. Under ett anfall såras Evald allvarligt. Han får splitter i magen och trycker en patronväska över det djupa såret så att inte tarmarna ska tränga ut. Han blir kvar på fältsjukhuset i månader, omplaceras till att bli vaktchef vid ett läger i Kloga utanför Tallinn, ett läger för judar och sovjetiska krigsfångar.
Och här får han ju se förintelsen på nära håll. En dag så kommer ett tyskt specialkommando, alltså ett Einsatzkommando, till det här lägret. Och under natten så genomför man en massaker på 2300 judar.
Enligt senare vittnesmål ogillar Evald vad han ser och han reagerar med motvilja inför brutaliteten. Men han ingriper inte. Han är präglad av den tidens nationalistiska och antijudiska propaganda.
Sen så vänder ju krigslyckan för tyskarna och i början av 1945 så ser det ju ganska mörkt ut. Och då tar sig Evald till Ösel vid kusten. Och därifrån finns det redan då upparbetat en slags flyktinglinje där båtar går i skytteltrafik mellan den estniska kusten och Gotland.
Det kom båtar, små armador av fiskebåtar och annat som tog sig över.
Evald, som varit allierad med tyskarna, måste fly för sitt liv när ryssarna tränger fram. Han har tagit sig till kusten och lyckas få plats på en av de små fiskebåtarna. Det är trångt. Många är sjösjuka och rädda att motorn ska stanna. De har ont om mat och vatten. Resan över Östersjön i oktober 1944 tar ett par dygn. Och en morgon utropar fiskaren som styr att där borta är Sverige. Evald ser en smal grön remsa i fjärran. Och på kvällen når de fram till Slite på Gotland.
Och här då omhändertogs han som alla andra flyktingar. Och det var ju först på något flyktingläger ett litet tag.
Evald blir förhörd av svensk passpolis och de ser på hans ID-kort att han tillhört den estniska SS-legionen. Men det är inget som det läggs någon vikt vid. Röda korset kommer med kläder, byxor, kavaj, slips och hatt. Evald känner sig så fin och han får äta sig mätt på korv och makaroner. Månaderna går och så blir det maj 1945.
Meddelandet om freden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former.
Kriget är slut, men Evald är ändå orolig. Det ryktas om att han och de andra estniska flyktingarna som stridit på Tysklands sida riskerar att överlämnas till Sovjetunionen.
Och det beror ju just på att Sverige då, andra världskriget är slut, Sverige måste försöka navigera sig i den här nya världsordningen som håller på att skapas efter krigsslutet. Och Sverige ska då vara, som det heter, alliansfritt i fred för att möjliggöra neutralitet i krig. Men man har ju också någonting att förhålla sig till och det är ju nämligen sin granne i öster och Stalin. Och Stalin kräver ju att Sverige ska lämna ut baltiska flyktingar, balter som har slagits på tysk sida i kriget men har lyckats fly över till Sverige. Och Evald är ju jätterädd för att han ska bli uppspårad, hamna i läger och deporteras till Sovjetunionen. Så han går ju under jorden här ett tag och han går till och med till sjöss.
Den svenska regeringen går med på Sovjetunionens krav och den 25 januari 1946 utlämnas 167 baltiska flyktingar till Sovjetunionen. Många av dem har stridit i tysk uniform och fruktar att de ska dödas eller skickas till fångläger om de återvänder. Desperationen är stor. Flera tar sina liv hellre än att skickas tillbaka. Baltutlämningen är fortfarande ett öppet sår i svensk utrikespolitik.
Ja, det tillhör ju inte en av de vackraste historierna i svenska förflutna.
Efter baltutlämningen och månader av ovisshet är Evald tillbaka i Sverige. Han har klarat sig undan. Det är efterkrigstid och för en ung man som är beredd att jobba hårt är det lätt att hitta arbete och börja om. Journalist Peter Kardhammar igen.
Och de anvisades arbeten. Och det där var nog ett ganska effektivt sätt att ta hand om flyktingarna. Att de fick göra nytta. De fick göra arbeten som de svenska kararna som låg inkallade skulle ha gjort. Och sedan så liksom utan dramatik så införlivades de i samhället. De liksom bara rann ut ifrån de här byggena och hittade egna jobb ute i samhället. Och Evald hamnade i Södertälje och jobbade där.
Efter krigsslutet tystnar vapnen och den period som kallas kalla kriget inleds och öst och väst börjar övervaka varandra. I Sverige mobiliseras underrättelsetjänsten i hemlighet. Man vill veta vad Sovjetunionen håller på med där bakom järnridån.
Håller de på att bygga upp marschvägar för att det ska bli ett tredje världskrig? Och hur starka är de egentligen och sådana saker? Ja, allt sånt där som underrättelsetjänster har till jobb och till uppgift att ta reda på. Så de då, den svenska underrättelsetjänsten som har växt fram egentligen lite så där amatörmässigt som de alla underrättelsetjänster även i England gjorde och USA av glada amatörer och diverse akademiker och äventyrare och sådana saker. Den också började ju hitta en form efter andra världskriget.
Den svenska underrättelsetjänsten, tidigare kallad C-byrån, byter nu namn och blir T-kontoret. Historiker Olle Larsson igen.
Det här var ju en mycket hemlig verksamhet som hade kvarter på Östermalm i Stockholm. De finns ju egentligen inte, utan T står för tekniska kontoret. Alltså det betyder ju egentligen ingenting. En del tror att T också, att det var lite, det fanns någon slags lustifikation i det, att ringde man till det här telefonnumret så kom man till T-kontoret och svarade växeln tekniska kontoret. Men chefen för T-kontoret hette också Tede Palm, och att det här kan vara då Tedes kontor.
Och han var alltså gammal vän, studiekamrat till Tage Erlander.
Tage Erlander var Sveriges statsminister åren 1946 till 1969.
Det var ju ett skäl till, de var så lundensare båda två. Och det var ju ett skäl till att Tede värvades. Att Tage Erlander kände och litade på honom. För Tede Palm, han var ju ingen militär. Han var ju expert på vändernas medeltidshistoria. Och lite intelligensare, Sokrat, fjär och snobbig.
T-kontoret börjar kartlägga exilbalter för att hitta lämpliga kandidater till sin spionverksamhet.
Det handlar ju om att leta upp folk som man kan lita på. Folk som är förhållandevis intelligenta, som är tystlåtna, som är i god fysisk form, som helst inte har alkoholproblem, eftersom det här är en, då kan man ju vara en säkerhetsrisk. Och gärna ska man vara ungkar, alltså inte ha någon familj som kan sakna en ifall det värsta skulle inträffa. Man tar inte emot några som anmäler sig frivilligt, utan det är liksom by invitation only, alltså man letar upp de här själv, allt för att se till att det inte ska kunna finnas några läckor.
De trålade liksom efter agenter och fångade upp folk och utbildade dem här i Sverige. Och det var full liksom spion- och agentutbildning med kodade radiomeddelanden, lära sig skjuta med pistoler och k-pistar. De fick självmordspiller. Ja, det var liksom hela spionkittet, och de hade skjutövningar med de här borta på Lidingövägen med de blivande agenterna, och de övades i svensk uniform, vilket är ganska anmärkningsvärt, för det var väldigt, väldigt hemligt, och det var extra känsligt för Sverige givetvis eftersom vi är neutrala. Och den här verksamheten skedde i nära samarbete med Västtyskland och England.
Och T-kontoret får ju då kon på Evald Hallisk och hans kamrater.
Evald, en ung estnisk flykting med egen erfarenhet av ockupationens brutalitet, är perfekt för T-kontoret. Själv har Evald börjat bygga upp ett nytt liv i Sverige och Södertälje. Han har jobb, han har lärt sig svenska och han är gärna ute och dansar.
Och här träffar han den kvinna som sen ska bli hans fru och mor till hans son Peter, och hon heter då Margareta. Och här i Södertälje finns det alltså en grupp med exilbalter som Evald umgås med. Han har bland annat en kompis här som heter Eplik. Och den här Eplik har fått ett brev sommaren 1948. Och han berättar en mycket märklig historia i det här brevet om en hemlig resa som han har gjort till Estland.
Evald blir eld och lågor. Vad då för hemlig resa? Vad då tillbaka till Estland? Evald vill veta mer. Några veckor senare sker ett hemligt möte på Östra station i Stockholm. Där träffar Evald och hans kompis den hemlige brevskrivaren Valdin, som förklarar oron över ett nytt krig i Europa.
Och då får vi tänka på att det här är 1948. Det har hettat till ute i Europa. Vi har haft en kommunistisk kupp i Tjeckoslovakien. Stalin har genomfört en blockad av Berlin. Det är väldigt spänt. Och då säger han att nu måste vi vara beredda, vi måste förberedas på det värsta.
I Sverige har Evald Hallis börjat om och är på väg att skapa sig ett nytt, tryggt och stillsamt liv. Men så blir han rekryterad av den militära underrättelsetjänsten och blir en av T-kontorets spioner. Och nu är vi tillbaka i april 1950. Evald lämnar sin lilla familj och säger att han måste resa på grund av jobbet. Margareta frågar inte varför. Hon står i tamburen med lille Peter, 8 månader i famnen, och vinkar farväl.
Och klockan är ungefär 7 på morgonen. Han går ut på gatan och väntar på en bil som kommer och hämtar upp honom. Och när bilen stannar så vevas rutan ner och då säger chauffören: vi har kommit för att hämta våra vänner. Varpå Evald svarar: känner ni Valdin? Och det här är ju en kod för att veta att man ska hämta upp rätt person. Det låter ju nästan som en Bond-historia, och det här är ju också någon slags agenthistoria i högsta grad.
Vad Evald och ingen annan heller vet är att T-kontoret är infiltrerat. Den svenska militära underrättelsetjänsten är grundlurade av KGB. De baltiska agenter som skickas över Östersjön dör, grips eller tvingas bli dubbelagenter. Under sovjetisk kontroll skickar dubbelagenterna falska meddelanden till Stockholm. Svenskarna tror att operationerna är framgångsrika och fortsätter att sända fler spioner.
Och det kontoret fick meddelanden från Baltikum, från Estland säger vi nu då. Så var det ryssarna som skötte den här trafiken. Så de skickade över lite uppgifter och så kunde de ge klartecken att skicka en ny grupp. Och när den nya gruppen, i det här fallet då Evald och hans kamrat, kom över så väntade gränstrupperna på dem.
Evald har körts över Östersjön i en snabb torpedbåt och släpps av i en gummibåt en timme från baltiska kusten. Han ska göra något betydelsefullt. Adrenalinet gör honom vaksam. Och det är snart dags att gå i land.
Och nu är de också beväpnade, för de har fått de här vapnen. De fick de tilldelade till sig. Vapen och ammunition får de ombord på den här båten. Och så får de med sig rubel och de får med sig klockor. Och klockorna är ju inte primärt för att de ska kunna så att säga ta reda på vad tiden är, för det har de egna klockor till. Men de här klockorna kan de sälja ifall de skulle behöva pengar. Och så har de också med sig självmordsampuller. Och det har de ju därför att om de blir tillfångatagna så kommer de med största sannolikhet att bli torterade. Och blir de torterade så har den sovjetiska säkerhetstjänsten metoder som ingen kan stå emot. Så blir de tillfångatagna levande så kan de börja prata, och därför blir de uppmanade alltså att det är bättre att ni dör och tar de här självmordspillerna ifall det värsta skulle inträffa. Och det här är mycket dramatiskt, alltså de ser ju de här sovjetiska sökljusen sveper över vattnet.
Gummibåten glider upp mot stranden och de är framme.
Och här är det ju väldigt, väldigt viktigt att de inte lämnar några fotspår i sanden, för att då blir de ju upptäckta. Så de gör vad de kan för att sudda ut de här fotspåren. De drar upp båten, den här gummibåten, de skär sänder den och gömmer den, och så ber de sig av då mot en i förväg uppgjord mötesplats. Och det här är en bondgård där det ska finnas en lampa i fönstret. Och om lampan är tänd så är det här ett tecken på att allt är frid och fröjd.
Men det är långt ifrån frid och fröjd. Evald tycker att det är något som inte stämmer. Hur kan ljuset från gränsbevakningen vara så nära? Och vad är det för ljud i luften? De måste skynda sig och de går från stranden djupare in i landet. I månader har de tränat med kartor och kompasser och förberett sig för den kritiska landstigningen. Nu verkar de ha gått vilse. Och så hör de ryska soldater och gömmer sig under några granar.
Evald berättar att ryssarna var så nära när de låg gömda att de kände till och med lukten av de här ryska soldaternas papyrosscigaretter. Så 4 dagar lyckas de hålla sig undan, men sen så blir de upptäckta. Och en sovjetisk soldat ropar då stoj, som betyder halt. Och då väljer Evald och hans kompis Thomas att öppna eld med sina vapen. Och det blir alltså en eldstrid mellan de här två agenterna och det här sovjetiska förbandet. Den här Thomas blir skjuten. Man släpper en hund mot Evald som lyckas ha ihjäl den här sovjetiska militärhunden. Han skadar också en sovjetisk soldat i den här striden, men övermakten är ju för stor så han blir infångad och fängslas levande. Han hinner inte att ta sitt självmordspiller.
Han förs till KGB på Paggarigatan i Tallinn, och där har de numera ett museum. och förhörs där och döms sedan till 25 års läger.
Evald sätts på ett tåg. Han är sjuk och rädd för att dö. Han som hade valts ut för att göra en viktig insats för sitt land är nu på väg mot arbetslägret Magadan i Sibirien. Han placeras i en barack med 200 andra fångar. Det finns inga madrasser eller kuddar och lössen härjar. Evald får arbeta på ett bygge. Han arbetar 12 timmar om dagen och får surt bröd att äta. När Stalin dör 1953 blir det lite bättre i lägret och efter 15 år, den 18 juni 1965, blir Evald Hallisk till slut släppt. Han får en tågbiljett hem till Tartu i Estland och några rubel så han kan köpa mat. Resan tar 4 dygn.
När han kommer ut då 65, han hade ju då han varit borta i 15 år. Sonen är då tonåring. Han hade ju kunnat återvända till Sverige. Men det gör han inte, utan han väljer att stanna i Estland.
Men han levde ju aldrig fri. Va? Han levde ju alltid under någon slags övervakning. Och så vitt jag förstod på Evald så tänkte han nog aldrig tanken på att försöka få kontakt med Sverige, med sin familj, med T-kontoret och så vidare. Jag tror att han var alltid var för rädd för det.
Estland återfår sin självständighet 1991 efter Sovjetunionens fall. Evald Hallisk får så småningom kontakt med sin son i Sverige som han lämnade som liten bebis för decennier sedan.
Och hans fru då, första fru Margareta, dör 1975. Så hade han åkt hem 65 så hade de fått 10 år tillsammans.
Och T-kontoret som skickat iväg honom på det hemliga spionuppdraget har aldrig försökt ta reda på vad som hänt honom.
Eftersom han inte hör av honom då, så tar man för givet att han också är död, helt enkelt.
Efter många år av tystnad erkänns till slut hans insats och Sverige beviljar honom viss upprättelse och ekonomisk kompensation för det hemliga arbete han utfört i det kalla krigets skugga. Evald begärde genom sin advokat drygt 5 miljoner kronor i utebliven månadsersättning plus ränta och för lidandet i sovjetisk fångenskap. Utredningen tar ett halvår och i svaret står det att det aldrig förekommit något anställningsförhållande. Därför har inte svenska staten någon skyldighet att ersätta honom. Men staten ger honom till slut av nåd, som det heter, en ersättning på 620 000 kronor. Evald Hallisk dör 2004, 78 år gammal. I Estland tilldelas han 3 medaljer, bland annat det estniska frihetskorset, för sin insats för Estland.
Det här är en okänd historia, tycker jag, om Sverige under kalla kriget. Och det ger ju perspektiv på vår officiella berättelse om den svenska alliansfrihetens välsignelser. Och det här är en intressant berättelse, tycker jag, att lyfta fram, för det ger en annan bild av Sverige från 45 och framåt. Sen tycker jag också att det här är intressant just för att det handlar om Estland och det handlar om Baltikum. Hur man då under kalla kriget inom underrättelsetjänsten pratade om Baltikum som vår främsta frontlinje. Och idag när Sverige är medlem i NATO så har vi också Baltikum som vår främsta frontlinje. Inte mot Sovjetunionen men mot Ryssland. Och vi har ju faktiskt svenska trupper stationerade i Baltikum. Och sen tycker jag att det här är en fantastisk berättelse om alltså den lilla människan i den stora historien. Alltså hur han föds 1926 i ett självständigt Estland. Hur både andra världskriget och vad kalla kriget gör med en människa som egentligen inte har med saken att göra, om man ska säga det så. Han tvingas liksom navigera mellan någon slags Skylla och Karybdis, och hur han gör så blir det inte riktigt bra.
Han är ju det enda riktiga vittnet som jag har haft om den här agenttrafiken, som ändå kostade liv, och där då män i svenska statens tjänst dog i strid med sovjetiska trupper. Det får man ändå säga ingen liten sak.
Bildningsbyrån är slut. Fler dokumentärer i vår serie finns på UR Play eller där du lyssnar på poddar. Elin Iskra var producent och jag som gjort programmet heter Anna Hammarén.
Det här är ett program från UR.
Det är ju inte bara så att vi är utsatta för övervakning utifrån från en annan aktör, utan det handlar väldigt mycket om våra egna beteenden, till exempel att använda sociala medier.
Fabriken om övervakning.
Tekniken kommer ju bara bli mer och mer avancerad.
Lyssna på Fabriken i appen UR Play eller där poddar finns.
Här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande, den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du hör den i andra fall ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
Här är Ekot. Den svenska kronan har varit den som stärkts mest bland världens stora valutor, G10-valutorna, hittills i år. Och det gör det billigare att resa till bland annat Nordamerika och eurozonen. Men det går att titta åt andra håll också, enligt Anders Eklöf, valutastrateg på Swedbank.
Turkiet är ju till exempel en valuta. Turkiska liran har ju försvagats med 20% om man jämför med förra sommaren. Så det är ju markant. Men man kan ju också faktiskt nämna närområdet här. Kronan har ju även stärkts något mot norska kronan om vi då ser jämfört med förra sommaren. Då, det är väl ungefär 6%, så att, det kan ju vara intressant som ett resmål.
Sa Anders Eklöf, valutastrateg på Swedbank. Polisen bekräftar nu att man utreder ett brott i samband med rapartisten Yassins planerade spelning på Brännbollsyran i Umeå som ställdes in i fredags efter uppgifter om mordplaner. Ola Österling är polisens presstalesperson.
Det jag kan säga och det enda jag kan säga är att vi kan bekräfta att vi driver en polisutredning. Men några detaljer i den om till exempel namn på målsägare eller antal gripna, det kan vi inte gå in på. Utan då måste jag hänvisa till den starka förundersökningssekretess som råder i det här ärendet.
Kan du säga om hur allvarligt hotbilden var?
Hotbilder kan vi generellt sett inte bekräfta överhuvudtaget eftersom det skulle vara förenat med faror för dem det berör. Så att det kan vi inte gå in på överhuvudtaget.
Sa Stockholmspolisens Ola Österling som intervjuades av Bashir Kavak. Storbritannien ska bygga upp till 12 nya attackubåtar. Beskedet kom i samband med att den brittiska regeringen presenterade en översyn av sitt försvar. Hotet vi nu står inför är allvarligare, mer omedelbart och mer oförutsägbart än någonsin sedan kalla kriget, säger premiärminister Keir Starmer. Hans regering har slagit fast att försvarsutgifterna ska höjas till 2,5% av BNP senast 2027, därefter är avsikten att de ska öka till 3%. På Sicilien har det skett ett utbrott i vulkanen Etna. Ett enormt rökmoln syns flera kilometer upp i luften, rapporterar italienska medier. Flygplatsen Catania har höjt sin beredskap med anledning av vulkanutbrottet, skriver Corriere della Sera. Och så vädret ikväll och i natt avtar regnskurarna och molnigheten minskar över hela landet. Imorgon soligt under dagen, men i östra Svealand och delar av Norrland kan det bli en del stackmoln. Temperatur allmänt 15-20 grader. I nordligaste Norrland 10-17, i fjällen runt 10 grader. Ekot, Johan Hellström.
På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen Viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen Faran över. Jag upprepar. På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
Sporten med golf där Maja Stark hyllas efter segern i US Open. En tidigare svensk majorvinnare Annika Sörenstam ringde upp Maja Stark efter succén. Ett samtal som fångades och postades på sociala medier av arrangören. Och i ett sms till Radiosporten skriver en annan majorvinnare Henrik Stensson. Fantastiskt roligt att hon vann US Open. Jag kände mig trygg att gå och sova när jag såg att hon ledde med 3 slag med 4 hål kvar. Slutcitat. Vi vänder nu blicken mot herrlandslaget i fotboll där Victor Nilsson Lindelöf saknades när Sverige samlades idag för träningsmatcher mot Ungern borta på fredag och Algeriet hemma i Stockholm nästa vecka. Vigge går i väntans tider och ska snart bli 3-barnspappa. Förbundskapten Jon Dahl Tomasson håller dörren öppen för att han eventuellt kommer att ansluta senare under samlingen. Fler nyheter från Radiosporten hittar du i appen SR Play. I studion Samuel Selén.
Catherine, du har ju understundom svårt att sova. Har du provat att tejpa för munnen?
Med tanke på hur täppt i näsan jag har varit de senaste 10 dagarna så hade det inneburit döden. Men för all del, är det något som ska funka?
Det här är ju en grej som har spritts på sociala medier. Det visar sig att 86 vetenskapliga artiklar har skrivits om att tejpa munnen. Alltså 86 stycken. Ett 10-tal är tillförlitliga och alla säger att idén är inte särskilt bra. Speciellt inte då om man är täppt i näsan. Jag vet inte, vakna på natten under ett par fruktansvärda sekunder liksom har glömt att man har tejpat för munnen.
Fruktansvärt.
Ja, fruktansvärt. Vi tar ett djupt andetag och sätter igång dagens program. Det här är Haim som vi har lyssnat på förut i talkshow. Kom ju ett album en par veckor. Det här var Take Me Back som får mig att tänka lite på Amanda Jensens Dry My Soul faktiskt. Hur som helst, det ska bli kul med ett nytt Haim-album. Välkomna till talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och med mig Jonas Bonnier. Katrin, en intensiv sporthelg har jag varit som vanligt. Där jag förstås fortsätter titta på YouTube-sammanfattningarna av matcherna i Roland Garros, franska öppna tennismästerskapen.
Det är så tidseffektivt.
Det finns ju 4- och 12-minuters versioner. Jag är lite rädd för att jag ofta dras till 12- till 4-minuters versionerna. Det går hittills bra för både Sinner och Alcaraz och Djokovic. Jag tycker det ska bli en spännande vecka. Och från ingenstans, hon har bara varit bland de 10 bästa i en enda tävling hittills i år, så går 25-åriga Maja Stark och vinner US Open igår.
Sån skräll.
3:e svenska någonsin som gör det. Det är så otroligt stort. Jag har faktiskt en grej på Maja Stark som hittills ingen har rapporterat om. Och som jag inte riktigt vet om den passar i radio.
Det är klart den gör.
Men jag vet inte om den är intressant egentligen för någon.
Men kör nu. Du kan ju inte hålla på och fresta oss med unik information och sen bara...
Okej. Maja Stark och jag fyller år samma dag. Okej, nu är det sagt. Vidare i helgen så vann Paris Saint-Germain över Inter i Champions League. Första gången på 55 år som Paris vinner Champions League i fotboll. Och här gäller det verkligen att hålla 2 parallella tankar levande samtidigt. För å ena sidan så köptes ju Paris fotbollslag av Qatar för en massa år sedan. Och kunde därför köpa på sig alla världens bästa fotbollsspelare för att vinna Champions League. Zlatan var ju där ett tag till exempel. Inte så skönt kanske att bara köpa på sig spelare och vinna, men det här misslyckades ju. Pengar var inte allt visade sig, så för ett par, 3-4 år sedan så har Paris istället satsat på lokala talanger, eller i varje fall nationella, och det var ju en sån som avgjorde finalen i helgen. Desiree Doué i 19 år och spelade för 4 år sedan i Rennes B-lag, och nu så gick han och ledde sitt lag till att vinna Champions League. Sens moralen, pengar misslyckades där laganda och autenticitet vann, det är en Disney-film i sig. Om det nu inte vore så att Qatar med sina obegränsade resurser fortfarande äger Paris Saint-Germain.
Just det, och är det så att PSG inte kan krångla sig ur det och säga tack, men vi klarar oss själva på våra lokala talanger nu. Det var kul så länge det varade.
Jag tror att PSG ju är Qatar. Så att, men det är klart, Qatar kan ju säkert sälja laget en vacker dag. Konstigt är det väl att däremot att firandet här efter det att PSG vinner, 200 personer skadas i Paris, 2 personer dör, alla butiker längs Champs-Élysées plundras. Alltså det här är ju inget derby. Alla i Paris har ju vunnit tillsammans och ändå så tar man det här för, som en förevändning för att slåss.
Ja, men man förknippade ju mer med anhängare till ett förlorande lag. Att ja, de skulle gå bärsärk för att de var så frustrerade och ledsna.
Eller 2 konkurrerande lag åtminstone som slåss mot varandra. Men det här är ju ett lag som vinner som går bärsärk. Blir du våldsam när du blir glad, Catherine?
Alltså våldsam, du kan ju inte tala om att folk har sönder skyltfönster och det pågår grovt våld och sen ställa en sån fråga till mig. Jag kan bli milt fysisk när jag blir glad. Alltså du vet så här, vill jag skaka någon för att du vet, glädjen bara bubblar i kroppen och så kan man inte riktigt härbärgera den glädjen. Och på det sättet så kan väl glädjen ta sig lite mer fysiska uttryck.
Och när jag ställde frågan, blir du våldsam när du blir glad, Catherine, så visste jag att svaret ändå var ett ja. Andra som blev glada igår var alla de som har väntat på att få sälja vin på sina gårdar utan Systembolaget som mellanhand. Och kanske blev de som köpte vin på gårdarna också glada, eller i varje fall efter det att de hade druckit vinet, vad vet jag.
Ja, Benjamin Dosa, såg du det? Vår biståndsminister. Han hade ju köpt en bärs 1 minut över 1, la upp bilden på X och strålade.
Ja, och han är ju inte den enda moderaten. Så här lät det när den moderaten